Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto.
Snart är det dags igen. Riksdagspolitikerna ska sätta igång sitt arbete för hösten i början av september. Så här passligt inför det så har Helsingin Sanomat publicerat en färsk opinionsundersökning som ger regeringspartierna, alltså Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna ett stöd på 37%. Yles senaste mätning från början av månaden visar ett liknande resultat. Och det här, det är nog alltså jättelåga siffror och den här trenden, den har pekat neråt för regeringen redan länge. Nu står regeringen Orpo inför en höst med svåra förhandlingar och jag undrar därför, hur ful kan den här politiska hösten bli? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten ska vi ta tempen på den finska politiken. Vad är det som har hänt den senaste tiden och vad kan vi vänta oss av hösten? Det här diskuterar jag tillsammans med statsvetaren Thomas Karv. Det hela kanske börjar med diskussionen om ifall Finland borde erkänna Palestina som stat och president Alexander Stubbs lite oväntade uttalande om att han är redo att göra det ifall regeringen är redo.
Statsminister Petter Orpo på sin sida hamnar nu i en svår sits. Nu är regeringen oense i Palestina-frågan. SFP flaggar för ett erkännande medan Kristdemokraterna och Sannfinländarna är emot.
Sen kom finansminister Riikka Purra med sitt budgetförslag som möttes av kritik både från höger och från vänster.
Främst är det Samlingspartiet och Svenska Folkpartiet som riktat skarp kritik mot finansminister Riikka Purras sparförslag.
Och efter det började regna in överraskningar. Jämställdhetsministern föreslog ett slöjförbud i skolorna.
Diskussionen handlar om slöjor som inte bara täcker håret utan också ansiktet. Mer specifikt burka och niqab.
FBA ombads sammanställa en lista med nedskärningar inom den sociala tryggheten.
Och det kom fram här i början av veckan att hon hade ringt till FBA och frågat, kan inte era experter försöka hitta några nya sparmål inom socialtryggheten, det här som är ert område.
Och här senast ett förslag på att sommarlovet borde flyttas med 2 veckor.
I år började skolorna runt den 7 augusti, men om minister Adlercreutz förslag skulle bli verklighet skulle många barn och unga fortfarande ha några dagar sommarlov kvar.
Ja, det är nästan lite svårt att hänga med i alla de här svängarna, så jag vänder mig till Thomas Karv, docent i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Thomas, hur ser du på den senaste tidens svängar i politiken?
Ja, det, mitt i allt så brakade nog till, kan man ju faktiskt säga. Mm. Det var en ganska lugn och skön sommar, men ändå relativt lugnt på den politiska fronten. Man har märkt att både politikerna var ganska tröttkörda här efter våren och behövde lite semester och även så journalister säkerligen. Men att nu har alla vilat ut sig och har fullt med bränsle i tanken och är redo att börja idka politik igen. Så att så där på en övergripande nivå så tycker jag väl nog att det är ju inte konstigt att regeringen nu börjar komma med olika typer av utspel. För att om man tänker på den här senaste YLE-prognosen, den här partimätningen, så räknade det ut att regeringspartiet hade väl ett stöd på totalt 39% eller någonting liknande, vilket är otroligt, otroligt lågt. Så de känner ju sig pressade och de känner att det måste börja hända saker. Men kanske mest överraskande i hela av det där räknade upp var kanske att Stubb så här tydligt tog ställning i den här Palestina-frågan. Det hade kanske inte jag räknat med att han skulle göra. Vilket också verkar halvt ha tagit Orpo på sängen, även om han i alla fall utåt sa att han hade visst om det här på förhand, så var han väl kanske inte helt förberedd på att det här skulle hända. Och sen då det här Purras solkörande med det här budgetförslaget kom ju också lite från ingenstans. Också för Orpo verkar det som. Så att utåt sett så verkar det nog som att Orpo är pressad. Men om man nu ser på hans kommentar generellt så är han ju ändå en väldigt lugn man. Så verkar ändå, jag tror ändå han känner att han har läget något så när under kontroll. Och ifall man då går in på de här uttalanden om slöjförbud som då Samlingspartiet har kommit med och fått understöd av Sannfinländarna, så det är ju inte konstigt heller att en del Samlingspartister och Sannfinländare hellre vill att den här typen av frågor diskuteras. För det här är ju frågor som folk har tenderat att ha väldigt starka åsikter om. Och genom att man lägger fokus på sådana här frågor skiftar då fokus från till exempel de förslag på att skära ner den sociala tryggheten och liknande som också diskuteras. Och det här är absolut ingenting konstigt och inte heller någonting nytt. Det är bara att se på vad som händer i USA där det styrande republikanska partiet hellre vill att man ska diskutera transpersoners rätt eller inte rätt att vara med i kvinnosport istället för att allt det här på riktigt viktiga som händer i Amerika idag. Så det här är ju absolut ingenting konstigt, absolut ingenting nytt. Men att det är lite... Det blev en ganska blandad soppa med massa saker här på en gång. Så det är lite svårt att hålla koll på allt, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men om vi betar ner det i mindre bitar och börjar med att tala om finansminister Riikka Purras budgetförslag. Vi vet innehållet av den, alltså siffrorna känner vi till, men Thomas, så här enligt dig, vad var det hon egentligen presenterade?
Ja, alltså rent konkret var det ett förslag på hur staten kan spara 1 miljard till med olika typer av anpassningsåtgärder. Och ifall man ser då mer konkret på vilka förslag hon kommer, så var det till exempel då minskat utvecklingsbistånd, att Finland helt ska sluta ta emot kvotflyktingar och också mindre stöd för integrationsarbete, mindre pengar till konst och kultur. Och det här var ju typ av förslag som pratade direkt till hennes kärnväljare, de sannfinländska kärnväljarna. Det här är ju någonting som hon kan visa upp för dem, någonting som är viktigt för dem. Och så jag tror att det är väldigt viktigt för henne, ur hennes perspektiv, att faktiskt komma med någonting för att visa att hon lyssnar på dem och hon kommer att ge någonting dit. Samtidigt så den övergripande bilden har ju för regeringens politik har ju också varit att vägen framåt ska vara att vi ska få ner utgifterna och öka köpkraften genom till exempel lägre skatter för att därigenom skapa tillväxt. Och det här Purras budgetförslag är ju ganska i linje med den förda regeringspolitiken på en övergripande nivå. Sen när du går in på de konkreta förslagen så förstår Purra själv också att det här inte kommer att gå igenom som ett förslag. Men det här är ju en typ av positionering inför de stundande förhandlingarna. För den här budgeten ska förstås förhandlas.
Mm. Ja, redan innan förhandlingarna nu ens har kommit igång eller ens börjat planeras så har det här förslaget fått kritik både från höger och vänster, regering och opposition. En sån här kritikmängd, vad säger den om det här förslaget?
Nå, att statsbudgeten absolut inte kommer att gå igenom i den form som det har föreslagits. Och det trodde ju förstås inte Purra själv heller redan från början. Men genom att hon gick ut med så här pass omfattande och konkreta förslag, för förslagen var ju väldigt konkreta, så har hon ju ändå positionerat sin position och sannfinländarnas position ur ett förhandlingsperspektiv, vilket i sig inte är helt dumt. För nu kommer hon ju kunna, sen när det börjar förhandlas så kommer hon ju måste kompromissa. Och då kommer hon ju kunna visa till övriga regeringspartners att ja, sannfinländarna har nog minsann kompromissat, så nu behöver vi i alla fall någonting att visa upp som en seger. Mm-hmm. Så jag misstänker ju nog att i slutändan så kommer ju nog sannfinländarna behöva få någonting som har föreslagits i den här statsbudgeten för att vara nöjda. Till exempel, jag misstänker ju att det slutar med att utlandsbiståndet kommer att minska stöd för kommunernas integrationsarbete kommer att minska och eventuellt ännu färre kvotflyktingar än vad vi tar emot i nuläget. Men att Finland helt skulle sluta ta emot kvotflyktingar så ser jag ju absolut inte som realistiskt. Men sannfinländarna behöver någonting att visa upp. Så förhandlingstekniskt så var ju det här helt dumt av Purra.
Mm, som vi konstaterade tidigare, Palestina-frågan är svår för regeringen och allra svårast verkar den vara för regeringspartiet Kristdemokraterna. Men president Alexander Stubb har som känt gått ut och sagt att han är redo att erkänna Palestina som stat ifall regeringen föreslår det här. Thomas, hur tror du att den här frågan kommer att påverka regeringens samarbete och regeringens arbete i höst?
Ingen av de fyra regeringspartierna vill ju att regeringen ska falla. De flesta, eller alla fyra, verkar trivas alldeles utmärkt med varandra. I alla fall i de stora frågorna. Klart att det tjafsas inom regeringen, men om man ser på det stora, breda breda penseln så verkar de ändå trivas med varandra. Så om ingen vill att en regering ska falla så då blir det knappast så heller. Jag tror ju inte att Orpo har varit tydlig med när han fått frågan att regeringen kommer inte nu att förbereda att ta frågan till omröstning i riksdagen kring ett erkännande av Palestina. Så han är ju redan tagit höjd för att det här kommer inte bli en make or break fråga för regeringen, utan han försöker förhala beslutet, skjuta upp det så långt han går och på det sättet hålla ihop regeringen. Och samtidigt, ifall KD skulle lämna regeringen så betyder det ju inte heller att regeringen skulle falla. Att regeringen har för tillfälle 109 mandat, KD har 5, så skulle KD försvinna från regeringen skulle de fortfarande ha 104 mandat. Så då skulle KD kunna återgå till att bli ett stödparti i oppositionen istället för att vara en del av regeringen, för att de är ju ändå tycker jag ändå om den politik som förs. Men jag tror inte att det kommer att gå så långt.
Vi har talat mycket om regeringen, men om vi tittar lite på oppositionen. Som du sa, regeringens stöd just nu är historiskt lågt. Helsingin Sanomat har nyligen publicerat en färsk partimätning som visar att Samlingspartiet, alltså regeringsledande partiet, ligger tvåa med ett stöd på knappt 19%, medan SDP, oppositionsledaren, har ett stöd på över 25%. Siffrorna säger ju en sak, men om vi ser till sakfrågor, hur tycker du att det går för oppositionen nu?
Ja, jag tycker väl att de flesta oppositionspartierna mest bara verkar luta sig tillbaka och låta regeringen strida internt och driva igenom sin politik som ändå är väldigt impopulär hos den breda massan. Och det här verkar gå, om man ser på opinionsmätningar, så verkar det gå alldeles förträffligt, speciellt för Centern och Socialdemokraterna. Centern börjar närma sig de nivåerna som de var på under Sipilas tid. Kanske inte den nivån ännu, men det går i alla fall i rätt riktning. Och inte har ju Centern och Socialdemokraterna, för att nämna två konkreta exempel, varit högljudda i oppositionen på något sätt, utan klart de har kritiserat och som en opposition ska regeringens förslag, erbjuder alternativ, men att inte det är oppositionen som hörs i debatten, utan det är nog som regeringen och regeringspartierna som hörs. Så jag tycker generellt de där två åren som har gått tycker jag oppositionen ändå har varit ganska, inte ska jag säga tam, men jag kanske förväntar mig ännu mera utspel, ännu mer konkreta förslag hur de skulle ha gjort annorlunda. Och det är klart att de kommer med sina förslag och alla oppositionspartier har ju olika lösningar på de problem som Finland står inför, men att de har ju inte alls fått genomslag för de här förslagen. Så jag tror att många vanliga finländare ute i stugan kanske inte riktigt vet att ja, men vad skulle Socialdemokraterna ha gjort om de skulle vara i makten? Vad skulle Centern ha gjort? Vad skulle Gröna ha gjort? Och så vidare. Så de har nog haft problem att nå ut med sin politik under de här senaste två åren. Men det har ju funkat alldeles förträffligt ändå om man ser på opinionsmätningarna. Men det som skulle kunna ändra på allting och som skulle kunna bidra till en mer högljudd opposition är ju fall det här regeringspolitik faktiskt skulle börja ge resultat. Att saker och ting skulle vända till det mer positiva hållet. Och det skulle då försätta oppositionen i en helt annan situation. Då skulle de faktiskt behöva bli ännu mer högljudda och ännu mer, vad ska man nu säga, kritiska till regeringen. För tillfället så kan de mest bara luta sig tillbaka och låta regeringspartierna sjunka i opinionsmätningarna och gå mot en relativt, men ska säga, valseger inföljande val. Det är som sagt, det är två år till nästa val. Men ifall allting fortsätter som det har gjort så tyder väl det mesta på att nästa statsminister heter Antti Lindtman.
I tisdags nåddes vi av nyheten att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Emeli Peltonen begått självmord i riksdagshuset, och den händelsen kommer helt säkert att prägla vardagen i riksdagen. Men om vi avslutningsvis fokuserar ännu på det politiska, Thomas, hur ser den kommande hösten ut för riksdagsledamöterna?
Ja, alltså det kommer ju kretsa kring budgetförhandlingar, kring statsbudgeten. Som sagt, regeringen kommer ju internt nu snart att samlas och börja gå igenom och försöka komma på samma linje kring budgeten. Sen ska det då debatteras i riksdagen och då får ju oppositionen komma till tals och presentera sina skuggbudgeter och liknande. Så att det mesta kommer ju kretsa kring statsbudgeten för nästa år, i alla fall under inledningen av hösten. Men sen, då samtidigt, eftersom att regeringen har varit tydlig med, och Orpo har också varit tydlig med, att han tyckte att det här Purras förslag som helhet, att det fanns mycket bra där, och han skrev ju också under på att ungefär 1 miljard till behöver sparas. Och trots att det inte kommer gå igenom i den omfattning som Purra har föreslått, så kommer de här inbesparingarna att vara väldigt impopulära, och det kommer också finnas tydliga konflikter inom regeringen när det kommer till var man riktigt ska spara och var man riktigt ska satsa. Så det kommer bli väldigt intressant att följa med den offentliga debatten, ifall regeringen klarar sig att hålla debatten internt, eller ifall det faktiskt blir en riktig offentlig debatt kring den här budgeten. Vilket jag tror att det kommer att bli. Och det blir intressant att se.
Så Thomas, den brännande frågan, hur ful kan den politiska hösten bli?
Den kan bli ganska ful faktiskt.
Tack för det, Thomas.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Thomas Karv, docent i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du igen på måndag på Yle Arenan. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser, så missar du inga avsnitt. För slutmixar dagens podd står Micke Andersén, och Lukas Dahlström är producent.